Låt oss be. Herre, jag har kommit in i denna din församling som är ditt hus för att höra vad du, Gud Fader, min skapare, du Herre Jesus, min frälsare, du helige Ande, min tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din helige Ande för Jesu Kristi skull mitt hjärta, så att jag av ditt ord kan lära att söka förlåtelse för mina synder, i liv och död tro på Jesus och varje dag förnyas i heligt liv. Hör mig, o Gud, för Jesu Kristi skull. Amen.
Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du ger oss ännu ett tillfälle. Hjälp oss att inte förspilla detta tillfälle du ger oss idag. Herre, om det nu skulle vara så att detta är sista tillfället för någon att vara inför ditt ansikte och hämta upp ur den nådens källa och få ljus ifrån ditt ljus. Herre, så låt din ande komma, komma till oss alla. Men särskilt om någon är här för sista gången. Herre, utgjut över oss din helige ande så vi kan höra vad du vill säga. Och så vi kan bedja och ta emot dina heliga gåvor vid bordet. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. Kära medkristna. Till sina medkristna och sina vänner i Efesus så skrev Paulus en gång: vakna upp du som sover och stå upp från de döda så ska Kristus lysa fram för dig. Det här skrev Paulus till människor som hade lämnat det gamla livet bakom sig. Inte till dem som sover djupt i syndens sömn, borta från Gud. Borta från tron på Kristus. Nej, till människor som hade fötts på nytt. Som varit döda i synden. Men som nu lever eller levde i Kristus. Och som nu finns med där i församlingarna i Efesusområdet. Men i det brevets förmanande slutdel så säger Paulus: vakna upp du som sover. Och stå upp från de döda så ska Kristus lysa över dig. Och han fortsätter: se alltså noga till hur ni lever. Att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle. Ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Man kan som kristen bli, vad skulle vi kunna säga, sömnaktig. Man kan slappna av, bli slapp, oförsiktig, ovaksam. Och försummar de lägliga tillfällena som Gud ger. Och det vill den här söndagen påminna oss om, som har till överskrift förspilda tillfällen. Det finns nu två helt skilda slag av förspilda tillfällen. Dels handlar det om alla de människor som inte har tagit vara på tillfällena att omvända sig och komma till en levande tro. Kanske har Gud mött dem under ett antal olika tillfällen under deras ungdom. Kanske när deras barn föddes och döptes. Kanske att han kom och kallade på dem vid något dödsfall. Vid en begravning. Ett ord kom väldigt nära. Men man stängde sitt hjärta. Somliga av dessa kan leva inne i ett kristet sammanhang. Ja, till och med ha uppgifter i en kristen församling. Men när Herren i gudstjänsten har velat tala om omvändelse, då har man stängt sitt öra. En sån människa lever i mörkret. Och gemensamt för sådana människor är att de aldrig omvände sig till en levande tro på Jesus. För de vill inte heller höra evangeliets ord om Kristi kärlek, om hans försoningsdöd. Och skulle du finnas här idag, så hör, Herren kallar dig på nytt. Han säger kom, vänd om, kom till mig, kom som du är, kom med alla dina synder, kom med alla förspillda tillfällen och be om rening, om förlåtelse och allt som hör till Guds rike är ditt. Men det finns också ett annat slag av förspillda tillfällen. Och det handlar om när Guds barn av oförsiktighet, av slarv, sömnaktighet och andlig försumlighet har förspilt tillfällen om att, till att ta emot ny nåd. Förspilt tillfällen att göra det goda. Vi kan så att säga ha slarvat med maten. Det är ju inte så bra, det vet vi, att inte gör, att det är inte bra att slarva med maten. Då funkar vi inte så bra. Men det är också så i det andliga. Att om vi äter för dåligt så orkar vi inte. Vi orkar inte hålla oss vakna. Ni vet vad sömnig man kan bli om man inte fått mat ordentligt. Men om man inte fått mat i det andliga så är det likadant. Vi kan ha försummat vår dagliga bibelläsning. Vi var uppe för sent på lördagskvällen så att vi var för trötta på söndagen till att höra Guds ord. Att höra och läsa Guds ord kanske har fått en slags andra eller tredjehands prioritering i våra liv. Evangeliet med Kristi kärlekskraft och liv får inte liksom riktigt tillfälle att tränga in i våra liv. Rättfärdighetens sol får inte lysa över oss. Och så blir vi trötta, slappa, missmodiga. Korset som lyser i uppståndelsens ljus mot oss ifrån Guds ord får inte nå in till våra hjärtan. Och så händer det att kärleken kallnar. Kärleken som är en frukt av tron, av förnyad glädje över syndernas förlåtelse. Och när kärleken kallnar, vad händer då? Ja, då blir vi dåliga på att göra det som Gud vill. Att göra det goda. Och så börjar vi klaga på varandra. Vi blir sura. Andra blir tvära. Ja, vi kan göra den listan lång. Det ska jag inte göra nu. Och tillfällena att göra gott mot våra närmaste missar vi. Och hur våra medkristna har det. Det, liksom, det rör oss liksom inte riktigt. Det där kärlekens diakonala sinne, det liksom är som bortblåst. Och tillfällena att vittna för våra icke-kristna medvandrare, de går liksom ifrån oss. Vi ser dem inte, vi griper dem inte, vi bryr oss inte. Och rädslan gör oss försagda. Och så är vår nöd för deras frälsning som bortblåst. Och så här förspiller vi tillfällen att göra gott. Det är nu här, i det läget, som Paulus säger: vakna upp du som sover och stå upp från de döda, så ska Kristus lysa över dig. Om du bekänner för Jesus hur mycket som har blivit fel, så har du vaknat på nytt. Bekänner du det, så står han framför dig i sin härlighet och i sin kärlek, i sin nåd. Och säger, ja, vad säger han? Vad säger Jesus då? Säger han skäms på dig? När han säger, var vid gott mod. Dina synder är dig förlåtna. Och vid nattvardsbordet så lägger han på nytt sin sårmärkta hand på dig. Och säger, du är min. Och jag är med dig. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Barmhärtige Gud, du som visar oss din allmakt genom att förlåta. Hjälp oss att inte förkasta din nåd, utan hålla fast vid dina löften, så att vi får del i det himmelska goda. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den gammaltestamentliga läsningen idag på den tionde söndagen efter trefaldighet läser vi hos profeten Jesaja. Nu vill jag sjunga om min älskade, min älskades sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Och nu, Jerusalems invånare och judamän, döm mellan mig och min vingård. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Jag vill nu låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli förtrampad. Jag ska ödelägga den, ingen ska beskära den eller gräva i den. Men tistel och törne ska komma upp och jag ska befalla molnen att inte låta det regna på den. Herren Sebaots vingård är Israels hus. Och juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad, men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet, men fann skriande orättfärdighet. Den dagens epistel är hämtad ifrån Romarbrevet. Aposteln Paulus skriver: om nu några av grenarna har brutits bort, och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts de bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borttuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borttuggen från de vilda, från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Så lyder Herrens ord. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. När Jesus undervisade i Nasarets synagoga sa han: utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare, bota dig själv och säga: vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad. Och han fortsatte: amen, säger jag er, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag säger er sanningen, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad utan endast Naaman från Syrien. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev ut honom ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Så lyder det heliga evangeliet. Herre, vi ropar till dig att något av detta allvarliga evangelium får bli till evangelium i våra liv. Att något av detta får tränga in och bli till välsignelse. Herre, du känner oss. Att du känner oss som du kände dem som var där i Nasaret. Kom och gör nåd med oss och välsigna oss. Amen. Johannes skrev en gång så här: se vilken kärlek Fadern har bevisat oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den har inte lärt känna honom. Se vilken kärlek. Här finns någonting att se. Någonting underbart. Guds kärlek. Faderns kärlek. Och denna kärlek yttrar sig i det stora privilegiet att vi får kallas Guds barn, får vara Guds barn, får vara rikets barn med alla dess rättigheter, med ett ofattbart, underbart framtidshopp, mitt under det att världen går mot sin undergång. Denna Guds kärlek har yttrat sig i att han har sänt sin egen son till världen. Och den som tar emot honom, som har sänt honom, får rätten att kallas Guds barn. Så som Johannes skrev i inledningen till sitt evangelium. Han skrev där. Det första som jag läste var ifrån hans första brev. Men här skriver han i sitt evangelium: men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn, alltså på sonens namn. Om man nu läser verserna före detta i inledningen till Johannes evangeliet, så finner vi ett uttryck för den tragedi som dagens evangelium är ett exempel på. Där står det så här: det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Och så kommer det så oerhört allvarligt. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Hans egna tog inte emot honom. Hör ni smärtan i apostelns ord? Hör ni Guds andes sorg? Hans egna tog inte emot honom. Det finns ingen större tragedi för en människa än denna. Att inte ta emot Jesus. När han kommer med sin inbjudan, sin kärlek och sin nåd. Det var så då. Och det är så fortfarande. Och med hjälp av dagens evangelium så ska vi se lite närmare på de här frågorna. Under fyra punkter ska vi se på det. Och de fyra punkterna är detta. Se vilken högtid. Se vilken tragedi. Se vilket tecken. Se vilken nåd. Se vilken högtid. Ja, det var verkligen högtid i Nasarets synagoga. Evangeliet idag är hämtat ifrån en händelse i Lukas evangeliets fjärde kapitel. I hundratals år hade man samlats i olika synagogor runt om i landet. Och vid Jesu tid fanns det synagogor dessutom i snart sagt varenda stad i den kända världen. Och här i Nasaret var nu den synagoga där Jesus hade varit hundratals gånger. Ja, förmodligen kan det också räknas i tusentals gånger. Men under hela sin uppväxt, ända tills han drog iväg ner till Jordan för att döpas av Johannes. Under 30 års tid var han där, säkerligen flera gånger i veckan, tidvis varenda dag. Här fanns det dagliga bönetider, här fanns sabbatsfirandet. Och det står på ett ställe att det var Jesus sed att gå där. Och förmodligen hade Jesus också gått i skola där. Här han hade lärt sig att läsa också de heliga skrifterna på det gamla hebreiska språket. Här hade han bett tillsammans med Guds folk. Här hade han lyssnat till skrifternas undervisning om Israels Gud, om löftena om Messias. Här hade han sett fram emot Guds rikes ankomst tillsammans med sin familj och sina grannar. Och redan som barn måste han ha varit medveten om sin egen helt unika position och identitet. Det kan vi höra i hans samtal med Maria när han som 12-åring kom till templet. En tid efter återkomsten till Galileen, alltså efter det att Jesus var döpt av Johannes döparen. Och efter det att han alltså också då hade flyttat till Kapernaum, så kommer han tillbaka till sin hemstad. Det är ett stort tillfälle när, barnen i en församling som har flyttat eller kanske rest ut som missionärer kommer tillbaka. Nu kom Jesus tillbaka. När man nu skulle hålla gudstjänst i synagogan så fanns Jesus på plats. Och när man i gudstjänsten kom till dagens profetläsning så fick Jesus förtroendet att läsa texten. Det vill säga reciterande, halvsjungande den gamla hebreiska texten. Texten för dagen var hämtad från kapitel 61 där det stod bland annat, om vi citerar från Lukas: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig till att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Det här citerar Lukas strax före vårt evangelium idag. Dessa ord hade man läst många gånger förr i synagogan. Och alla visste vad det handlade om. Detta handlar om Messias. Detta handlar om det stora som ska hända när Messias kommer. Om den glädjen, om glädjebudskapet, om friheten. Den messianska tiden med den stora glädje och lycka. Här lyste det hoppfulla ljuset från Israels Gud också in i synagogan där uppe i den där lilla bergsbyn Nasaret. Men den stora överraskningen efter läsningen, det var Jesu egen korta utläggning. Var och en som blev betrodd med att läsa hade också rätt att sätta sig ner och ge en kommentar eller en utläggning, förklaring av texten. Och när nu Jesus satte sig ner efter läsningen, då var spänningen i lokalen säkert mycket, mycket stor. Och de flesta visste ju vad ryktet sa. De stora tecknen och undren där nere i Kapernaum och på andra ställen. Sjuka som genom hans hand och ord hade blivit friska. Och nu satt han där framför dem. Och så säger han: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Eller ordagrant: inför era öron. Denna profetia om Messias som Jesus läste för dem i Nasaret, den gick just där i uppfyllelse inför dem. Ja, han säger att den som nu sitter framför er är den som profeterna talar om. Ja, det var verklig högtid i Nasaret. Messias i egen hög person, mitt i synagogans gudstjänst, mitt ibland dem. Den utlovade frälsaren var där. Allt det som profeterna hade talat om en gång, det var nu på ingång. Det kom här genom honom. Och detta var den största dagen i denna synagogas historia. Ingen dag tidigare hade varit sådan som denna. Och denna nådedag kom sen aldrig tillbaka i den synagogan. För han kom förmodligen aldrig tillbaka. Efter Jesu himmelsfärd ser vi inte hans närvaro i hans församling. Vi ser inte Jesus här idag. Men överallt där hans ord förkunnas i ande och sanning, överallt där man samlas för att lyssna och höra, för att fira hans sakrament i enlighet med hans befallning, där är han osynligt närvarande och därför också här idag. Ja, lika verkligt som Sara sitter där, som Miriam, Joakim sitter där, lika verkligt är Kristus genom sitt ord närvarande här i vår gudstjänst. Eller, jag skrev i mitt manus också, eller där borta i Hovd, i Mongoliet. Och där Jesus är, där är högtid. Där är det ny nåd. Där finns glädjens budskap för de fattiga. Där finns frihet för alla de fångna. Där finns syn för de blinda. Där finns hjälp för mig i mitt betryck. Här visar Fadern sin kärlek. Och där blir Guds barnaskap och Guds rike verklighet. Och här kan vi som syndare få frid med Gud. Därför att syndares frälsare finns här mitt ibland oss för att röra vid oss och ta oss på nytt med in i sitt rike. Ja, se vilken högtid. Nu kommer vi till det andra. Se vilken tragedi. Tänk att ha Jesus, Guds Messias, Guds kärleks frälsning så nära och så fullständigt miste om dess kraft. Och det var vad som hände i Nasarets synagoga, så som vi har läst i dagens evangelium. Att ha Guds son så nära med himmelrikets alla krafter och ändå bli utanför. Vad hände egentligen i synagogan? Man kan beskriva några yttre händelser och reaktioner. Och samtidigt så är det på något sätt en hemlighet. En inre otrons hemlighet. Varför vänder sig en människa bort från sin frälsare? Denna djupa ovilja mot Guds son som får fritt utveckla sig och bli till det som skedde i Nasaret. Ett gemensamt mordförsök. Detta är otrons och laglöshetens hemlighet. Och lika fullt en verklighet. Vilken katastrof är det inte att vända sig mot Kristus. Jesus avslöjade att han kände deras tankar. Och när de stod där med sin avslöjade otro hade de kunnat böja sig. Det var möjligt. För det var en nådedag. De hade kunnat omvända sig. De hade kunnat bekänna sin otro. Men de slog det ifrån sig. Precis som majoriteten av folket hade gjort under både Elias och under profeten Elisas tid. Ni kommer ihåg, och jag vet att jag har citerat det ibland här, hur Elias klagade över att han var ensam kvar. Bland Guds folk så säger han att han är ensam kvar. Sen kommer Gud visserligen och säger till honom att det fanns 7000 som inte hade böjt knä för Baal. Han var inte fullt så ensam som han trodde. Men lika fullt, de 7000 var en liten minoritet i Guds folket. När Gud sände sin tjänare Elia så var den stora delen av folket inte redo att ta emot Guds sändebud. Änkan i Sarepta, som fick en underbar hjälp på flera sätt, var samtidigt tecken. Det utvalda folket stod i hög grad utanför Guds välsignelse, så som nu folket i Nasarets synagoga gjorde. På Elisas tid så fanns det massor, säger Jesus enligt Lukas, av leprasjuka i landet. Men det var bara en syrisk överste som var den som fick hjälp. Vad var det Jesus såg när han citerade de här sakerna? Jo, han såg otron. Han såg hur deras hjärtan vände sig där inne emot honom i förakt. Han läste deras tankar och med sina ord avslöjade han dem. För de tänkte, om han nu gjorde sådana tecken nere vid sjön så borde han ju naturligtvis och särskilt hos oss göra sådana tecken här uppe i sin fädernestad. Och de frågade efter tecken, inte efter det budskap som låg i hans ord och i hans egen person. Så frågar människor idag också ofta efter sådana tecken som kan befria dem från lidanden eller bekymmer. Men frågar inte efter någon som kan lösa dem från deras livs största problem, den stora skulden inför Gud. Vänner, vem kan förstå att idag ser ut som det gör i vår svenska kyrka? Enligt en GP-artikel igår så säger den stora majoriteten av kyrkoherdar i Göteborg är rakt emot Guds klara och tydliga ord redo att viga samkönade par. Rakt emot vad Gud säger. Laglöshetens hemlighet är verksam. Så har kyrkans budskap om syndernas förlåtelse blivit till ett budskap om syndernas tillåtelse. Detta är kyrkans sätt att driva Kristus mot branten. Vi vill inte ha en sån som predikar glädjens evangelium för de fattiga i den mening som Jesus menade. Den frihet från fångenskap som han talar om är vi inte intresserade av. Utan vi vill befria människor från hans budordsband. Så att de kan leva fritt. Var och en som han vill, som hon vill. Leva ut de lustar man vill. Och som hela Pride-rörelsen eller HBTQ-rörelsen är ett exempel på. Och så sker det som skedde i Nasaret. Man drev bort Kristus. Man hade kvar gudstjänsten. Men han som gudstjänsten handlade om, han var portförbjuden. Och så har många församlingar kvar sina gamla gudstjänstordningar som talar om tron och om Kristus. Men han är inte välkommen. Vilken tragedi. Det är en tragedi att inte ta emot Kristus och hans ord. Och så är det också i varje enskild människas liv. På motsvarande sätt är den människas allra största lycka att ta emot honom. Att få komma in under glädjebudskapet för de fattiga. Och att få äga honom i sitt hjärta. Och äga honom i sitt hem. Och få gå mot livets sista dag med Jesus i sitt hjärta. Det tredje, se vilket tecken. Den våldsamma vreden mot Kristus i Nasaret fick ett märkligt slut. Där kom han helt på skam med sin plan att få slängt honom ner utför branten på det berg som staden var byggd på. De hade önskat sig tecken i Nasarets synagoga, men inte fått det som de i sitt förakt ville ha. Men de fick ett väldigt tecken, nämligen när Jesus utövar sin makt och går rakt genom folkhopen. För hans tid att dö hade ännu inte kommit. Och han skulle inte dö i Nasaret, för han skulle dö för oss i Jerusalem. Rakt genom den rasande folkhopen gick han i gudomligt majestät och lämnade staden för att troligtvis aldrig mera komma till deras synagoga. Det var ett tecken, detta att han kunde bryta sig genom massorna. Men det var ett domstecken. Det är farligt att bli fiende till Kristus. Antingen man nu i likgiltighet lämnar honom utanför sin sfär, eller man i aktiv fiendskap bekämpar hans ord. Antingen man finns med inne i kyrkan, men där ställer sig på världens sida, till exempel i aktuella äktenskapsfrågor. Eller man ställer sig helt utanför kyrkan och föraktar Guds ordningar. Jesu domstecken i Nasaret är en antydan om den dag då Jesus kommer tillbaka och ett rasande folkhav måste erkänna att det är han som är Herre. Ja, vilken överraskning blir det inte när vår Herre Kristus kommer i makt och härlighet tillsammans med alla sina heliga för att hämta dem till sig, de som här trodde på honom och som älskade hans ord. Vilken chock blir det inte för alla som låter sig intalas av tidsandan och vänt Kristus ryggen. Och när det blir kristallklart, det som Guds ord säger, att det finns ingenting annat än Kristi blod som renar oss från vår synd. Och som detta som kan göra en människa beredd att möta Kristus i hans helighet. Här om natten när det åskade så våldsamt som det gjorde här ute på Hisingen, när jag hörde åskan och märkte blixten som var strax före, så var det på något sätt som en antydan om Guds helighet. Och så blev det så tydligt och starkt för mig att nej, det finns inför den gudomliga heligheten så finns det ingenting annat än Kristi blod som liksom beskyddar mig, som renar mig. Endast där är jag trygg. Jesu domstecken i Nasaret pekar på det här. Ingen gör till sist vad han vill med Kristus. Det är han som gör vad han vill. Och därför är det den väntande församlingens inbjudan till alla de som står utanför i väntan på katastrofen. Kom in, kom in. Vänd om. Ta emot det evangelium som ensamt kan rädda din själ och göra att du kan möta honom när dagen är inne. Ja, låt oss vara ivriga att möta våra medmänniskor med detta, även om de skrattar åt oss eller säger, bara som någon sa till mig igår eller i förrgår, när jag försökte säga ett ord: ha en bra dag. Tyst med dig. Se vilken nåd. Det är det sista. Se vilken nåd. Blev ingen räddare i Nasaret? Var allting bara katastrof? Ja, det var en katastrof för den gudstjänstfirande gemenskapen i synagogan. För så vitt vi vet så kom inte Jesus tillbaka dit. Men bland dem som förmodligen fanns med där så borde Herrens egen mor Maria ha varit. Liksom säkert några, kanske alla hans bröder. Och det vet vi att de kom så småningom till tro. Å och att det fanns människor i Nasarets synagoga som inte deltog i den där våldsamma vredesaktionen när de driver Jesus ut mot branten. Det har vi nog anledning att tänka. Det var majoriteten som gjorde detta. Att somliga efteråt har kommit att tänka på det underliga att han visste vad de tänkte. Det är nog också troligt. Oj, han visste. När han stod där i synagogan så visste han. Vi tänkte ju så där. Ja, så tänkte ju faktiskt jag också. Och somliga av dessa, när de sen hörde hur ryktet om hans arbete i Galileen gick vidare och dragit iväg till någon av de platser dit han kom för att kunna höra honom. Och i smärta över det som hände i Nasaret så har de ändå lyssnat till nådens ord och tagit emot förlåtelse. I sorg över sin egen synd har de hört förlåtelsens ord. Så var det säkert för en och annan. För Guds ord vänder aldrig tillbaka fåfängt. Kanske var det också så att en och annan av dessa från Nasarets synagoga fanns med på pingstdagen i Jerusalem när Petrus predikade och sa: ni korsfäste härlighetens herre. Och man kände styng i sina hjärtan och så kom till tro. Och fanns med bland de 3000 som döptes. Men majoriteten blev nog borta. Det heliga allvar med vilket Jesus talade och gjorde under i Nasaret, det blev till varning. En varning som säkert några tog till sig. Och evangelisten Lukas har genom den helige ande bevarat den här berättelsen till en varning för oss. Kanske var det så att Lukas själv vid något tillfälle under sina undersökningar hade suttit med någon eller några av de som var med i Nasarets synagoga och berättade för Lukas. I vart fall är han den enda av evangelisterna där detta har fått komma med. Och vi ska läsa det som en varning full av nåd. Och när vi läser skriftens varningar i nådens tid så finns de där för att ge oss nåd till ny omvändelse. För att i tid gripa om de nådetillfällen som ges oss. Och därför, kära medkristna, låt oss vara rädda om de tillfällen vi har att fira gudstjänst, att lyssna till Guds ord. Låt oss vara angelägna om våra stunder vid Guds ord där hemma. Snart kommer dagen då inte längre våra ögon räcker till för att läsa, eller kanske våra öron räcker till för att kunna höra. Tar vi den här berättelsen på det här sättet till varning, så ser vi hur full av nåden är. Med nåd från honom som älskar oss så heligt och så rent, från honom han som läser våra tankar och läser mina tankar just nu när jag står här och ser ut över min kära församling. Läser era tankar, dina tankar. Och så får du komma till honom. Och så tar han emot dig när du kommer till honom. Och så ger han dig nåd. Och så går han inte sin väg så som han gjorde i Nasaret. Då går han inte förbi. Jesus kär, gå ej förbi mig, ska vi strax sjunga. Amen. Herre, skriv ditt ord i våra hjärtan. Det är din sanning. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begravd, nederstigen till dödsriket, och tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma
levande och döda. Tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
Herre, vi tackar dig för att du sitter på Faderns högra sida, men också är här mitt ibland oss. Vi ber, gå inte förbi oss. Gå inte härifrån. Lämna oss inte. Och nu tackar vi dig för att vi får lov att tro att du är här och att du blir kvar. Och vi ber för din kyrka och för hela världen. Herre, hör vår bön. Ja, vi ber för din kyrka i hela världen. För missionsprovinsen och för missionsbiskopen Roland Gustafsson. Och för vår egen biskop Lars Attman. Vi ber att du ville låta fler nya församlingar få växa fram i vårt land. Och vi ber att arbetet i biskopsgården skulle få stå under din välsignelse till en gudstjänstfirande gemenskap där ute. Vi ber för vår vänförsamling i Bergen och dess pastor Jan Bygstad. Och för våra vänner i Epiphany Lutheran Church i Indianapolis. Ena, helga och förnya hela din kyrka. Så att vi som bekänner Kristi namn kan vittna om den frid och frälsning som finns hos honom. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla förföljda kristna. Särskilt för de kristna i Nordkorea. Där så många är fängslade och torterade. Men också i alla andra länder. Där förföljelsen ofta bara blir värre och värre. Trösta och styrk dem i deras lidande, ensamhet och nöd. Låt dem få erfara din tröstande närhet. Herre, hör vår bön. Vi ber för missionsarbetet i hela världen. Och vi ber särskilt för missionsarbetet i Mongoliet och i Hovd. Och för våra missionärer där, Bertil och Gunnar Andersson och deras barn. När de nu reser ut igen. Vi ber för missionsarbete i Peru. Vi ber för familjen Lindström. Och för det lilla barnet som de har fått. Som döps där i Örkeljunga idag. Lilla Ester. Vi ber för missionsarbete i Taita Daveta. För missionsarbete i Israel och särskilt för Immanuelskyrkan i Tel Aviv. Låt ditt evangelium sprida så människor finna friden i dig. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla folk och stater. För alla med makt och inflytande. För vårt eget land och för riksdag och regering. Vi ber särskilt för situationen i Mellanöstern. Och vi ber för Syrien och för Egypten. Och vi ber för de kristna i dessa två länder. Herre, kom och omslut dem på alla sidor. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla sjuka och ensamma, för alla förföljda och hemlösa. För alla flyktingar och för alla som denna dag är döende. Herre, hör vår bön. Vi ber för oss själva, för våra familjer och för alla barn. Vi ber särskilt för Alfred och hans familj. Vi ber för dem som sliter med svårigheter i sitt äktenskap. Herre, hör vår bön. Vi ber för hela vår församling. För alla som samlas här i lyktan. Signa också den andra församlingen som återvänder här nästa söndag.
Herre, hör vår bön. Herre, du har gjort oss till får i din jord och vi är ditt tempel i anden. Välsigna hela din troende kyrka ut över jorden och samla den till ett saligt folk i ditt eviga rike. Din är äran i evigheternas evigheter. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Låt oss be. Herre, jag tackar dig av hela mitt hjärta för att du har skänkt mig tron. Hjälp mig nu, min Gud, genom din helige Ande för Jesu Kristi skull, att i ett rent hjärta bevara ditt ord, av det styrkas i tron och förnyas i heligt liv och ha tröst i liv och död. Amen.